Du lyssnar på Dogstars, del 3, Operation Rimfrost, av Mårten Sandén. Uppläst av mig, Peter Öberg. Kapitel 1.
Och här har vi dem, hojtade kartläsaren. Våra fyra hundstjärnor i full fart mot nya äventyr.
Han joggade baklänges framför oss på Grönlingsgatans kullerstenar. Kameran som satt fast på hans hatt filmade varje rörelse vi gjorde.
Hallå där, hundstjärnor, tjoade han. Kan man få ett litet leende så här på morgonkvisten?
Trixie, Horace, Sandro och jag försökte att inte bry oss om honom. Det gick så där. Det är faktiskt rätt svårt att inte bry sig om en lång gubbe i extremt märkliga glasögon och kamerahatt som joggar baklänges precis framför en. Särskilt om man nyss har vaknat och inte ens hunnit äta frukosten.
Som ni vet har hundstjärnorna arbetat hårt,
fortsatte kartläsaren och joggade på.
Anna och Sandro är fortfarande trötta efter gårdagens äventyr i gasklockorna. Och Horace och Trixie har fullt upp med att planera Trixies nya megashow i Tropolis.
Trixie och hennes naturligt rosa toypudel Kent promenerade under mig där jag svävade fram över gatan. Ja, svävade. Är det något konstigt med det, eller? Alla hundstjärnor har superkrafter. Jag kan flyga. Horace är smartast i världen, Sandro kan bli osynlig och Trixie är en världskändis som kan övertala vem som helst till vad som helst. Fast just den här morgonen såg Trixie inte alls ut som någon världsberömd filmstjärna och sångerska, även om hon såklart var det. Hon såg snarare ut som en vanlig kompis eller granne, och det var hon ju också. Närmare bestämt min kompis och min granne.
Ge dig, kartläsare,
gäspade Trixie och väntade medan Kent kissade på en lyktstolpe. Vi ska ju bara gå till Tonys och äta frukost. Varför ska du filma det?
Den där kommentaren klipper vi bort,
muttrade kartläsaren och filmade oss när vi passerade honom.
De fyra hundstjärnorna bor alltså tillsammans här på Grönlingsgatan och varje dag kämpar de för att rädda planeten och...
Kartläsaren avbröt sig tvärt när han upptäckte att Kent kissade på hans byxben.
Ja, men Kent, sa han, var det där verkligen nödvändigt?
Inte egentligen, sa Kent med sin djupa basröst. Men det var kul.
Kent sprätte nöjt med bakbenen och Trixie vände ansiktet upp mot mig. Vad brukar du äta till frukost, Anna? Frågade hon. Gillar du pannkakor? Hellre våfflor, sa jag och svävade nedåt så att jag flög bredvid henne. Tror du att man kan få det? Trixie gäspade igen.
På Tonys finns allt,
sa hon. Beställ våfflor så får du våfflor. Det var härligt att kunna önska sig precis vad man ville till frukost. Men egentligen var jag inte särskilt hungrig. Hela natten hade jag drömt mardrömmar om det som den lilla rufsiga hunden Rufus hade berättat för mig i gasklockorna föregående kväll. Det kändes fortfarande helt omöjligt att tro på. Fast egentligen var ju allt jag såg omkring mig omöjligt att tro på. Här flög jag fram över Grönlingsgatan, en gata som jag bara hade sett på film förut. Fram till för ett par dagar sedan hade jag varit en helt vanlig, oflygande flicka som bodde hos sina fosterföräldrar. Eller, helt vanlig kanske att ta i, men jag hade definitivt inte varit ovanlig på något bra sätt. Snarare på det där jobbiga sättet som gör att man åker in till rektorn stup i kvarten och måste ha en resursperson. Och nu var jag plötsligt någon slags superhjälte som kunde flyga och skulle rädda hela planeten.
Annas superkraft är kanske inte så svår att gissa,
sa kartläsaren med sin käcka filmröst.
Ni ser ju själva att hon flaxar omkring 2 meter över marken och hennes tvillingbror Sandro som ni ser, eller rättare sagt inte ser, där nedanför henne är förstås en hejare på att bli osynlig.
Jag tittade ner på den tomma platsen mellan Trixie.